Förra gången nådde vi fram till det syrisk-efraimitiska kriget 734. Vi hade ju börjat med att tala om Jesajas tid, hur den tid ser ut när profeten Jesaja verkar. Och vi sa att det är ganska viktigt att bli förtrogen med den tid då Jesaja profeterar. För att vi ska komma in i vad det är frågan om 734, så börjar jag idag med att läsa ur Jesajas sjunde kapitel. Jesaja 7 till och med 12 hör ju samman med det syriske-efraimitiska kriget. När Ahas, Jotams son, Uzzias son, var konung i Juda, drog Resin, Arams konung, och Peka, Remaljas son, Israels konung, upp mot Jerusalem för att föra krig mot staden. Men de kunde inte erövra den. När det blev berättat för Davids hus att Aram slagit läger i Efraim, skälvde konungens och hans folks hjärtan liksom skogens träd skälver för vinden. Då sade Herren till Jesaja, gå nu ut, du och din son Sha'ar-Jashub, för att möta Ahas vid änden av vattenledningen från övre dammen, på vägen mot tvättaråken. Säg till honom, var på din vakt och ta det lugnt. Frukta inte och fäll inte modet för dessa båda brinnande och rykande stumpar, för Resin, Arams och Remaljas sons brinnande vrede. Därför att Aram, Efraim och Remaljas son har gjort upp en ond plan mot dig och sagt, låt oss tåga in i Juda och sprida skräck i landet. Låt oss dela det mellan oss och insätta Tavals son som konung där. Så säger Herren Gud, det ska inte lyckas, det ska inte ske. Till Damaskus är Arams huvud och Resin Damaskus huvud. Och inom 65 år ska Efraim vara krossat, inte längre vara ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son Samarias huvud. Om ni inte tror, ska ni inte bestå. Och efter detta fortsätter profeten att tala och ger i 14:e versen löftesordet om jungfruns son Immanuel som ska komma och som är den är frälsaren. Men konung Ahas i Jerusalem, han är en ond konung. Han litar inte på Herren. Han litar inte på Herrens profet. Inte på löftesordet om Davids sonen Immanuel som ska komma. Och inte om löftet att Herren ska beskydda Jerusalem. När han är så här illa ute, när till och med broderfolket Efraim tillsammans med hednamakten i Damaskus angriper honom. När han är så illa ute, då vädjar han till Assyriens tyrann om hjälp. Han hade ju angripit svårt och syrierna eller arameerna hade också erövrat Elat vid Röda havet. Och han litar nu inte på Herren och hans löften angående David och Jerusalem utan sände bud till Assyrkungen. Han sänder också stora skatter från templet och det kungliga palatset till Tiglat-Pileser. Och Tiglat-Pileser är naturligtvis beredvillig att hjälpa inom citationstecken. Tiglat-Pileser hade säkert kommit ändå för att plundra och hemsöka Palestina. Till att Pileser han kommer, han tränger in i Palestina, ändå ner på Filisterslätten. Han lägger staden Gaza i ruiner. Han svänger sedan av med sina trupper mot norr igen och intar hela Galileen, Naftalis och Zebulons land, som profeten talar om i det 9:e kapitlet, där nöden och hemsökelsen i Zebulons land och Naftalis land omtalas. Galileen blir svårt hemsökt och förhärjat, liksom Gilead, alltså på östra sidan av Jordan och av Genesarets sjö. Dessa områden förvandlas av Tiglat-Pileser till assyriska provinser. Och det här är nu ett förstadium till Israels totala undergång. År 723 så intas Samaria och det fördärvas. Och därmed går hela Nordriket under. 723 bör det vara, och inte 22 eller 21 som man ofta har sagt. Men ännu befinner vi oss på år 734. Och redan då sker alltså denna svåra hemsökelse. Det skildras i andra konungaboken 15 bland annat. Och många blir deporterade, bortförda i fångenskap. Och under de två följande åren, år 733 och 32, fortsätter de assyriska härningarna. Damaskus blir belägrat. 732 intas Damaskus och den stolte kungen Resin blir avrättad. Andra konungaboken 16:9. Och sålunda slutade det syrisk-eframitiska kriget mot Juda. Vad gör då Ahas i denna situation? Inser han nu hur fel han har haft och att han borde ha förtröstat på Herren? Nej, istället far han personligen till Damaskus för att gratulera Tiglat-Pileser till hans segrar. Och han betalar och Tiglat-Pileser en väldig skatt, en väldig tribut. Han hade ju befriat hans rike från Pekas och Resins hot, men på bekostnad av Judas oberoende. Under det följande århundradet blev Juda tributpliktigt under Assur. Juda kommer alltså att läggas under den assyriska världsmakten, och det är väsentligt att veta för att förstå profeten Jesajas profetior. Såväl den religiösa som den politiska effekten av Ahas politik blev ytterst ödesdiger. Medan Ahas var i Damaskus såg han ett syriskt altare som han lät avbilda, och så sände han ritningarna till Jerusalem och gav uppdrag åt översteprästen Uria i Jerusalem att bygga ett likadant altare. Och det hade Uria färdigt när Ahas så småningom kom tillbaka till Jerusalem. Det sattes upp i templet på kopparaltarets plats. Alltså det altare som hade gjorts på Herrens befallning, det flyttades bort, och i dess ställe satte man detta hedna altare. Mycket tydligare kunde inte förhärdelsen som kapitel 6 har talat om komma till uttryck. Ahas befrämjar avgudadyrkan på det grövsta viset mitt i templet i Jerusalem. Och han lät till och med offra sina egna söner, låta dem gå genom eld, som det uttrycks i andra konungaboken 16:10-16. Det var konung Ahas. Ahas, han dog 715, men många av kungarna lät sin son eller kronprinsen få vara med och regera redan lite tidigare. Och så var det också med Ahas son Hiskia. Han fick vid mycket, mycket unga år ta del i regeringsansvar, förmodligen från 729. Men när Ahas dog 715, då kunde Hiskia styra Juda in på en ny kurs. Hiskia var av ett annat slag än sin fader. Han var då 715 bara 25 år, och han tog nu itu med att rensa ut mycket av avgudakulten i Juda. Det var en tung börda som den unge Hiskia hade fått ärva av sin far. Det var inte längre ett blomstrande rike så som Juda hade varit under Uzia och Jotam. Glansen hade snabbt avtagit och man hade hemsökt svårt, och genom de dryga skatterna till Assur hade landet utarmats. Ahas hade ju valt underordning under Assur framför underordning under Herren och ett förlitande på Herrens löften till Davids hus och angående Jerusalem. När Ahas alltså dog 715 tog Hiskia itu med en genomgripande reformation. Andra Konungaboken 18:1 följande. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han till och med inbjöd den överlevande kvarlevan från Israel att förena sig med Juda i firandet av påsken i Jerusalem. Men likväl måste Hiskia finna sig i att leda en ockuperad provins eller ett ockuperat land. Man stod under assyriskt välde. Hiskia vågade inte öppet trotsa Assyrien, även om han medverkar försiktigt till en del upprorsförsök. Först efter Sargons död 705 deltar Hiskia i en öppen revolt gentemot Assyrkungen. Under konung Sargons tid 722-705 revolterade vissa delar av Syrien och Palestina, men Hiskia försökte förhålla sig ganska passiv för att inte öppet utmana Assyrkungen. Ja, vad hade då hänt samtidigt i Nordriket efter det syriska efraimitiska kriget? Ja, konung Peka hade ersatts 732 av en kung som hette Hosea. Assyrkungen insätter denna Hosea som sitt lydiga redskap. Och Hoseas tid blir då 732-723. Men efter Tiglatpilesers död 727 tar Hosea chansen att inställa de tunga tributbetalningarna till Assur. Han fick också uppmuntran från Egypten, som det låg i Egyptens intresse att Assur inte blev för mäktigt. Tiglatpileser efterträddes av Salmanassar den femte, kung 727-722. Och denne Salmanassar reagerar häftigt på Hoseas trots. Redan 725 är han i Palestina och belägrar Samaria. Och i 3 år utsätts Samaria för en våldsam belägring. Efter 3 år faller staden, alltså 723. Att man har här gissat att det skedde för 722 eller 721 beror på att Salmanassars efterföljare Sargon den andre gör anspråk på att ha intagit Samaria. Men förklaringen är säkerligen den att Sargon var överbefälhavare för Salmanassars styrkor. Och Sargon intog förmodligen staden på Salmanassars uppdrag. Och när Salmanassar hade dött så kunde denne general ta över makten. Och så fick vi Sargons välde, Sargon den andres 722-705. 27,292 personer av Israels bästa befolkning deporterades till Assyrien, och i deras ställe införde assyrerkungen kolonister från olika håll, bland annat från just Babel. Och det var typiskt för den assyriska politiken, för att kunna kuva de olika erövringsområdena, de olika länderna, så förflyttar man folket på detta sätt. Man för dem till ett område och låter ett annat områdes befolkning komma till det ställe där man har fört bort folk. Och så får man en blandbefolkning i Samaria eller i detta område. Som assyrisk provins kommer området att kallas för Samarina. Och det brukar kallas också för Samaria. Och där får vi då människor från olika håll och med skilda gudsstyrkan. Och sålunda försvann Israels kungarike från scenen. Nu är Juda ensamt kvar till en tid. Och detta är ett mycket utsatt läge. Vi ser alltså hur domen som var förutsagd av profeten Jesaja här förverkligas. Juda kom nu nätt och jämnt undan ödeläggelse genom att lova en stor tribut. 720 försökte många av de underkuvade länderna i väster att under ledning av konungen i Hamat och konungen i Gaza frigöra sig, uppmuntrade av den egyptiska armén, av egyptisk stöd. Och också de assyriska provinserna Damaskus, Samarina eller Samaria, Arpad och Simirra revolterade. Men Sargon underkuvade snabbt det revolterande genom att besegra en syrisk koalition i ett slag vid Karkar och de egyptiska trupperna vid Rafia vid den egyptiska gränsen. Rafia förstördes och Gaza intogs. Mot slutet av året marscherade Sargon tillbaka mot Samaria, återuppbyggde staden och gjorde den till huvudstad i den nya assyriska provinsen Samarina. 713-711 sker nästa stora revolt och den återspeglas också i Jesaja-boken i kapitel 20. Då stod filisterstaden Ashdod i centrum. Genom en statskupp intog en viss Jatna eller Yamani, det vill säga junior, förmodligen en grekisk äventyrare, Ashdods tron och sände upp eldande budskap till kungarna i Filisternas, Judas, Edoms och Moabs land som var tributpliktiga under Assur. Och detta är ett försök att säkra samverkan mot Sargon. Men han drev snart på flykten av en assyrisk general och arresterades vid Egyptens gräns för att överlämnas i Sargons händer. Sargon berättar själv om detta i sina annaler. När Yamanis sändebud kom till Jerusalem och försökte förmå Hiskia att delta i revolten mot Sargon, så gick Jesaja, som vi läser i Jesaja 20, naken och barfota 3 år, tills Ashdod föll 711. Och det var på detta grafiska sätt som profeten ville klargöra för kungen och för folket det fåfänga i en revolt mot Assur och hur fåfängt det var att förlita sig på Egypten och Kush, det vill säga Sudan eller Nubien, den tredje delen av Egypten, den nedersta delen som tillfogades detta land på denna tid. Och det är signifikativt att Jesaja kombinerar Kush och Egypten. I biblarna brukar det stå Etiopien, men det är ett annat, helt annat område, Etiopien, så det är ingen bra översättning. Det är betecknande att Jesaja kombinerar Kush och Egypten. Till just vid denna tid, 712, hade den kushitiske Shabaka, kung av Napata, erövrat Egypten och grundat den 25:e dynastin, den så kallade kushitiska dynastin. Men den största krisen, den återstod alltjämt. Och det är den som står i centrum i Jesaja-boken, jämte denna allvarliga kris med det syriska framitiska kriget. Juda och hennes grannar led mer och mer under Assyriens tunga pålagor. Och när Sargon mördades 705, då utbröt en revolt på alla håll i världsriket. Och det är vad som blir följden av denna revolt som står i Jesaja-bokens centrum. Den följden är förutsagd, och det som följer efter hemsökelserna som nu kommer, det som följer därefter, det är just profetiorna i Jesaja 40 till och med 66. Och vi ska då gå in på dessa frigörelsesträvanden som ägde rum efter Sargons död 705 och den svåra hemsökelsen år 701. Här hinner jag inte redogöra för alla upprorsförsök som skedde i östra delen av det assyriska världsväldet. Det var många och det finns mycket att säga om dem, utan vi koncentrerar oss just nu på Palestina. Den anti-assyriska rörelsen i Palestina, den stöddes av en babylonier eller en kaldé som hette Marduk Apal-Iddina. Och denne Marduk Apal-Iddina försöker samordna upprorsförsöken i öster med uppror i väster. I väster var det egyptierna som uppmuntrade upproren. I öster så var det Elam som uppmuntrar Marduk Apal-Iddina att störta den assyriske försten och bli av med det assyriska oket. I väster så har vi egyptien eller den kushitiske faraonen Shabaka som uppmuntrar de olika länderna i Palestina att göra uppror. Och denne Shabaka har en kraftfull ung general vid sin sida som heter Tirhaka och som småningom själv blir kung. På samma sätt som generalen Sargon fick ta över efter assyren Salmanassar, så får alltså generalen Tirhaka efterhand ta över makten i Egypten. Vi läser också i Jesaja 39 om att Marduk Apal-Iddina sändebud till Hiskia i Jerusalem. Han kallas ju i Jesaja 39 för Merodak Baladan. En delegation kommer till Jerusalem. Och vi kan också se på flera ställen i Jesaja. I Jesaja 29, 15, 31 till och med 5, 31, 1 till och med 3. Bland annat att Hiskia och folket i Juda förhandlar med Egypten. Tågar ner till Egypten för att försöka säkra en kraftfull allians med Egypten mot Assur. Och detta fördöms på det kraftigaste av profeten Jesaja. Och överhuvudtaget alla dessa försök att med världslig makt och list försöka bli av med denna straffdom, med Assurs hemsökelser, det fördöms kraftigt av Jesaja. Och det är bakgrunden inte minst till kapitel 13 till och med 23 i Jesaja-boken, där vi har en rad utsagor mot främmande folk. Dominerad av det antiassyriska partiet i Jerusalem och döv för Jesajas varningar förenade sig Hiskia med Tyrus och andra fenisiska städer. Vidare med de flesta filisterstäderna och dessutom med Ammon, Moab och Edom i en öppen utmaning av Assyrien. Och här har vi just de länder som nämns i kapitel 13 till och med 23 i Jesaja. Revolten började med att filisteiska guvernörer och furstar som vägrade att förena sig med koalitionen mot Assur angreps. Hiskia invaderade filisternas område och assisterade i störtandet av Ashkelons och Ekrons kungar, liksom av Ashdods assyriske guvernör. Ekrons kung Padi fördes i bojor till Jerusalem. Först 701, sedan Sanherib slagit ned revolterna i öster, kunde Sanherib ingripa i väster med en stor armé. Han belägrade Tyros, och det var ju en stad som ligger som en ö. Därutan han kunde inte inta denna östad, men han fördrev Tyros kung till Cypern. Och broderstaden Sidon tvingas så kapitulera, Och då kapitulerar också de övriga fenisiska städerna. Sedan vänder sig Sanherib mot filisterslätten. Och de flesta av de allierade förstarna kom nu till Lakish för att betala tribut till Sanherib. De ger upp. Askelon och fästena däromkring intogs snabbt. Ekron belägrades innan de egyptiska styrkorna nådde fram. Och egyptierna jagades på flykten vid Elteke. Ekron intogs och sedan rebellledarna där fått mycket grymma straff återinsattes Padi som kung. Och sålunda lämnades Juda att ensamt stå emot den assyriska armén. Nu kommer Sanherib att svårt härja i Juda. Han intar hela Juda. Han förstör alla befästa städer. Han berättar själv om detta att han intog 46 städer i Juda. Och det var alla befästa städer enligt andra konungaboken 18:13 och Jesaja 36:1. Och han tog till fånga 200 150 personer. Enligt sitt eget vittnesbörd. Och så instängde han Hiskia i Jerusalem som en fågel i en bur. Så uttrycker han sig. Och detta återspeglas mycket väl i Jesaja 36 och 37. Vi bör alltså komma ihåg att en verklig svår hemsökelse och deportation äger rum här 701. Och hemsökelsen innebär ju också att kvarlevan som blir kvar i Juda får det väldigt svårt. Sanherib begär en tribut på inte mindre än 800 talenter silver och 30 talenter guld. Då ska ni veta att en talent motsvarar cirka 30 kilo. Och han tog också, hävdar han, Hiskias döttrar och palatskvinnor. Han grep hans manliga och kvinnliga sångare och förde bort ett enormt byte. Ja, hur gick då belägringen av Jerusalem till? Ja, den skedde i ett par etapper. Sanherib själv stannade i Filistén för att betvinga Lakish. Där hade han huvudstyrkan. Men han sänder en stark avdelning under sin överbefälhavare, sin Rabshake, för att belägra Jerusalem. Och det är alltså om detta han skriver: jag instängde Hiskia i Jerusalem som en fågel i en bur. Rabshake misslyckades att erövra staden och återvände till Sanherib, som under tiden helt erövrat Lakish och nu bekrigade Libna. En andra expedition mot Jerusalem planerades, men när Sanherib hörde att Tirhaka, som vid denna tid var överbefälhavare för Egyptens styrkor och först senare blev kung av Kurs, när han hörde att Tirhaka närmade sig, så tvingades Sanherib nöja sig med att sända bud med brev till Hiskia som krävde omedelbar kapitulation av staden. Om detta läser vi i Jesaja. Men Hiskia höll ut. Han lyssnade till profeten Jesaja som talar kraftfullt i detta sammanhang. Och fastän Sanherib avfärdade Tirhakas armé utan svårighet, blev hans stolta och stora här slagen på ett mystiskt sätt och den stora syriska erövraren tvingades återvända till Nineve. Berossos nämner att när Sanherib kom tillbaka mot Jerusalem efter att ha besegrat Tirhakas undsättningstrupper, fann han Rabshakes styrkor i ett eländigt tillstånd. Till Gud hade hemsökt herren med en pestsjukdom, varvid 185 000 man med ledare och officerare omkommit. I GT heter det att herrens ängel gick ut och slog 185 000 man. Det står i Jesaja 37:36. Herrens ängel gick ut och slog i Assurs läger 185 elef. Vilket kan vara 185 000 eller kanske 185 officerare. Det är svårt att veta vilket det ska vara. Och det står vidare: och det steg upp tidigt på morgonen och se, alla dessa låg döda. Och enligt profetens ord går här löftet i fullbordan. Herren bevarar Jerusalem för Davids skull och för sin egen skull på grund av löftet till David. Och så sker detta märkliga att Jerusalem blir inte intaget. Sanherib tvingades sålunda lämna Palestina utan att ha intagit Jerusalem. Händelserna i Palestina år 701, det var den verkligt stora politiska händelsen under Jesajas verksamhet. Och den var förutsagd av Jesaja. Ni kanske kommer ihåg hur Jesaja redan i samband med det syriska efraimitiska kriget förutsäger att Assyrkungen och hela hans härlighet ska komma. Han ska vara lik en rak kniv hyrd på andra sidan floden. Och han ska raka huvudet liksom håret ned till, ja, även skägget ska den ta bort. I 8 kapitlet liknas detta vid en flod, vid flodens väldiga vattenmassor. Herren ska låta komma över dem flodens väldiga vattenmassor. Nämligen Assurs konung och hela hans härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar, svämma över alla sina bankar. Ja, den ska svepa in i Juda, välla fram och forsa vidare tills den når upp till halsen. När den breder ut sina vingar ska den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel. Alltså hela Immanuels land, hela Immanuels kyrka, hela Messias rike under denna gammaltestamentliga tid blir så hemsökt. Men Jerusalem blir denna gång skonat. Och efter detta så följer ju då Jesajas profetior i kapitel 40 till och med 66. Och då är bakgrunden till dessa profetior denna hemsökelse. Och nu profeterar Jesaja om den befrielse som Herren ska sända undan denna makt. Och jag ska snart visa, jag hinner det tror jag idag också, hur vid denna tid Assur och Babel hör intimt samman. Och här talas om, här kallas nu denna förtryckarmakt i Jesaja 40-66 bara för Babel, eller rättare sagt i 40-48. Herren ska befria från denna världsmakt, denna Babel. Och Koresh ska vara befriaren, men denne Koresh är bara en förebild för den sanne befriaren, Herrens sanne tjänare, som befriar sitt folk genom att ställföreträdande genomborras i människornas ställe. Och här profeterar också Jesaja att det yttre Israel, den gammaltestamentliga teokratin, den ska gå under. Men ur dess spillror, ur dess kvarleva, ur dess stubbe växer det sanna Israel, eller den nytestamentliga församlingen, fram. Och så skildras det sanna Israels upprättelse och härlighet. Men nu ska vi gå till just detta, hur Assur och Babel hör samman under denna tid. Och detta är mycket viktigt för att förstå Jesajas språkbruk och hur han kan alternera mellan uttrycken Assur och Babel på 700-talet. Bibelkritiker har ju menat att det är omöjligt. Man kan inte tala om Babel som en förtryckare förrän på 500-talet. Och därför måste vi ha en rad sena och oäkta tillägg i Jesaja-boken, har man menat. Hur är det då med det assyriska världsriket och Babel? Ett oundgängligt krav för den stora världsmakten i öster, det var att ha kontroll över den enormt mäktiga staden Babel. Och för att kunna utöva en sådan kontroll genomförde Tiglat-Pileser en politisk nyhet, nämligen den personliga dubbelmonarkin. Detta är något helt nytt här borta i Främre Orienten. Den assyriske kungen Tiglatpileser antog sålunda titeln Babels kung. Han är Assurs konung, men han är också Babels konung. Han har två kronor. Och för att tydligare ge uttryck åt denna dubbelhet, nämligen att han inte bara var Assurs konung utan också Babels konung, så antog han som babyloniernas kung namnet Polo. Pol eller Pul, som ni kanske läser det när ni möter ordet i Gamla testamentet. Åren 729 och 728 anförde han dessutom personligen Marduk-processionen i Babel, som inledde det nya året och genom vilken kungadömet ständigt erhöll sin legitima vigning. Tiglatpilesers efterträdare, Salmanassar den femte, 727-722, fortsatte denna Babylonienpolitik, den som hans fader hade introducerat. Han bar dubbelkronan under två skilda namn, namnet Shulman och Ashared, det som blir vårt Salmanassar, som Assurs kung, och Ololaya som Babels kung. Och denna, den mäktiga dubbelmonarkin Assur-Babel, den fick naturligtvis flera fiender. Under Sargon den andres tid 722-705 försökte, som vi tidigare sa, Marduk Apalidinna, Gamla testamentets Merodak Baladan, Jesaja 39, med Elams stöd lägga beslag på Babels krona. 721 lyckades han rycka in i Babel och bli krönt till konung. Men 710 gjorde Sargon upp räkningen med Marduk Apalidinna och tog hämnd på Elam. Sargon erbjöds Babels kungakrona och lät sig krönas till Babels konung. På detta vis förnyade han dubbelmonarkin, men han behöll sin assyriska namn. Som rättmätig babylonisk konung ledde han år 709 Marduk-processionen i Babel. Och genom att hans son Sanherib gifte sig med en ung babyloniska av arameisk härkomst, Nakia, stadfäste han unionen mellan Assyrien och Babylonien. År 708 vistades Sargon alltjämt i Babylonien. Och enligt Fischers Weltgeschichte så har Assyriens makt aldrig tidigare varit så stor. Sanherib 705-681 besteg tronen den 12 av, månaden av, det juli-augusti, år 705. Nu försökte bland annat Elam utnyttja situationen och omintetgöra den mäktiga assyrisk-babyloniska dubbelmonarkin genom att vinna inflytande och makt över Babylonien. Kort efter Sargons död grep Marduk Sakir-Shumi makten. Men han förjagades omgående av Marduk Apalidinna, som på nytt lät utropade sig som Babels kung med stöd från Elam. Sanherib reagerade oerhört häftigt. 703 besegrade han Marduk Apalidinna som flydde. Sanherib tågade in i Babel som segrare och insatte på Babels tron Bel Ibne, en babylonisk ädling som uppfostrats i Assyrien. Men det lyckades inte Sanherib att spåra upp Marduk Apalidinna i öknen vid havet, som Sydbabylonien kallas i Jesaja 21:1. Och där vi för övrigt har en närgången skildring av vad som hände här borta på Jesajas tid. När Sanherib tågade västerut 702-701 upptog Marduk Apalidinna på nytt sin subversiva verksamhet i södra Mesopotamien. Och vi läser i Jesaja 39 hur han sände en delegation till Hiskia i Jerusalem. Sedan Palestina kuvats 701 sände Sanherib trupper till Bitjakin i södra Babylonien för att krossa Marduk Apalidinna. Och därvid flydde Mardukapalidina. Han förde sina gudastatyer, ja till och med benen av sina förfäder, ombord på skepp och styrde med en del av sin här över lagunerna bort längs den elamitiska kusten till Nagito, och där sökte han skydd. Sanherib insatte nu sin äldste son Assur-nadin-Sumi, kronprinsen, på Babels tron för att få ett fast grepp om Babylonien och återupprätta denna assyrisk-babyloniska regim. 694 angrep Elams konung Babylonien och tog Sanheribs son till fånga och insatte Nergal-Ushezib på Babels tron. Först i september 693 lyckades Sanherib angripa denna babylonier och elamiter förenade herren vid Nippur. Nergal-Ushezib togs till fånga. Och så kommer slutet för Babel vid denna tid. Under tiden så satte babylonierna kaldén Moshezib Marduk i spetsen för en ny revolt, och återigen fick kaldéernas stöd från Elam. 691 följde nu ett ytterst blodigt slag med svåra förluster på båda sidor. Två år senare, då hade Sanherib återhämtat sig. Han utnyttjade Elams svaghet när kungen Elam hade drabbats av en förlamning 689 och marscherade mot Babel för att nu en gång för alla obarmhärtigt bestraffa Babel. Med hjälp av bräckor och stegar intog han staden i december 689 och angrep Moshezib Marduk. Babel blev denna gång behandlat med otrolig hårdhet. De få invånare som undkom blodbadet drevs ut ur staden och deporterades eller såldes som slavar. Gudastatyerna slog sönder eller bortfördes som krigsbyte. Privathus och tempel allt plundrades och förstördes. Spillrorna vräktes i Efrat, och sedan ledde Sanherib flodens vatten in över staden som nu endast var ett öppet sår. Själva Babels jord fick känna på hämnden. Den kastades i Efrat för att flytta bort och så småningom hamna ute i havet. Men jorden från nyårsfestens hus transporterades till Assyrien så att den babyloniska gudstyrkan kunde bestå. Den kunde nu fortsätta uppe i Assyrien. Ja, känner man den här bakgrunden så ser man hur de påstådda oäkta profetiorna i Jesaja 13 och 14 och 21 mycket väl passar in i Jesajas egen tid. Här förutsägs denna undergång, men inte bara den, utan när Babel på detta sätt faller så är det bara ett föregripande av att Guds rikets fiende, världsmakten, den ska gå under, den ska falla. Babel i vidare mening, så som fienden mot Guds folk i alla tider, den kan inte bestå, den går under, precis som Babel gick under 689. I Jesaja 21 vers 9 och 10, det läser vi, och det får vara kvällens sista. Nu, där står det: fallet, fallet är Babel, alla dess gudabilder är nedbrutna till jorden. O du mitt krossade, mitt söndertröskade folk, vad jag har hört av Herren Sebot, Israels Gud, det har jag förkunnat för er. Amen.